en bra sång är som en riktig predikan. Så att ni har ju redan fått flera predikningar här, nu ska ni få en till. Tack Björn för inbjudan att komma hit. När han hörde av sig så tänkte jag, nu har det hänt någonting. Därför att det var så kort inpå att du kommer tillbaka från semestern. Då tänkte jag, nu har det hänt något. Ni har ju nyligen förlorat din svärfar och vi deltar ju i sorgen med er. Men Björn ville bara ha omväxling. Och det tycker jag är bra. Levi Petrus skriver sina memoarer om predikanter som inte är avundsjuka. Här har ni ett exempel på det. Det är jättebra. Alltså det blir så fel med revirtänkande i Guds rike. Vi hjälper varandra. Tack Björn. Och ni andra också att ni är här idag och lyssnar. Direkt efter att Björn hade gett inbjudan så kom den text till mig som kommer där. Och den ska ligga kvar där under hela predikan tänkte jag här. För den är jätteintressant. Vi ska läsa från första krönikeboken kapitel 4 och vers 9-10. Och då står det så här. Men Jabes var mer ansedd än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes, för jag har fött honom med smärta, sa hon. Jabes ropade till Israels Gud och sade, o, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta. Och Gud lät det bli så som han bad. Alla som har läst Bibeln har väldigt ofta hamnat i den här situationen. Man börjar kanske i första Mosebok och det är ju jätteintressant. Alla berättelser man känner igen från söndagsskolan kanske. Och så kommer domarboken i Josua och sen är det Samuelsböckerna och kungaböcker. Det är mycket historia. Man kan ha lite bekymmer när man passerar tredje Mosebok med alla lagar och sådär. Det kan vara besvärligt. Men man ger inte upp förrän man kommer till första krönikeboken och alla släkttavlorna. Där kör många av oss fast. Jag tror att det är många som har kommit dit och tänkt att det här är ju, vad ska jag med det här till? Och så släpper man tråden där och så kommer man inte vidare. Det är bekymmersamt med alla de här släkttavlorna i början av krönikeböckerna. Men mitt ibland de där så finns det små guldkorn instoppade. Det här är en berättelse som kommer direkt i en släkttavla. Vi vet väldigt lite om honom det handlar om. Återkommer till det. Det finns andra sådana där guldkorn i de här släkttavlorna. Man kommer lite längre fram. Det står om alla hjältar som hjälpte David att vinna kungadömet. Det är också en massa namn bara. Varför finns det här med överhuvudtaget? Ja, men Bibeln handlar om människor som har funnits. Det är människor som har levt och kämpat med Gud och varit med om nederlag och segrar. Och sen har de blivit upptecknade här. Och flera av dem ska vi få träffa. Förmodligen den med Jabes också, som vi precis har läst om. Vem var han? Vi vet väldigt lite om honom. Han tillhörde förmodligen Judas stam, för det är de som räknas upp precis. Alltså samma stam som Jesus kom från. En del lexikon säger att han var avkomlig till Kaleb. Ni som har gått söndagsskolan och läst Bibeln vet de här 12 spejarna som skulle gå in i landet och titta. Och de två som blev kvar kom in till slut var Josua och Kaleb. Då. Så man tror att han är en avkomling av Kaleb. Jabes är också namnet på en stad i Juda nära Betlehem. Nära där Jesus föddes. Så där bodde det vissa skriftlärda. Det kanske var så att man namngav staden efter Jabes. Man hade hört om det här. Att det var en man som hade varit med om någonting fantastiskt. Det finns flera sådana exempel i Bibeln. Och även i vår tid när man namnger Kristianstad till exempel. Är väl egentligen namngivet av Christian i början. Christiania som var gamla namnet på Oslo och så vidare och så vidare. Det var också vanligt att man namngav barn ut efter någonting som hade hänt. Eller man hoppades skulle hända på den här tiden. Eller vilken uppgift de skulle få i livet. Har ni tänkt på det när ni läser Bibeln? Noah skulle trösta sin släkt. Därför att Herren hade förbannat jorden, står det. Och Noah anspelar på ordet för tröst när han föddes. Salomo är ett annat sånt, anspelar på frid, och han var en fridens konung. Det finns andra, längre fram kan man läsa i 7 kapitlet om en man som heter Beria i 1 Krönikeboken kapitel 7, som föddes under en olyckstid, och därför fick han namnet Beria. Jesus är det allra bästa exemplet, va? Herrens frälsning. Han kom för att bära vår synd och frälsa oss. Alltså det är inte helt ovanligt. Men Jabes fick alltså ett namn som berodde på hans bakgrund. Hans mor hade fört honom med smärta. Det är inte en speciellt positiv namngivning egentligen. Och det finns flera sådana negativa också. Kaleb betyder faktiskt hund, vilket var en förolämpning på den tiden. Och så vidare och så vidare. Men vi ska ägna oss åt den här texten, Jabes, och försöka förstå vad det här handlar om. Jag vill använda en klassisk metod idag. Och den här kan ni ta med. När man läser Bibeln ska man ofta tänka så här. Vad står det? Det hoppar vi ibland över. Och så citerar vi minnet och så gör vi bort oss redan på första. Men det är första punkten. När vi läser något och vill ta reda på någonting, då ska vi först ta reda på, vad står det egentligen? Ordagrant. Och då kan man läsa olika översättningar och man kan göra allt möjligt om man är intresserad av att bredda sig. Nästa fråga är alltid, vad betyder det? För ibland i vår kultur så förstår vi ofta inte bibeltexten, därför att vår kultur ser helt annorlunda ut. Vi är vana att tänka på ett helt annat sätt. Så vad betyder det egentligen? Och det tredje som är så oerhört viktigt när det gäller allt som har med kristen tro att göra. Vad kan vi lära av det och hur kan vi använda det? Alltså, om inte det här gick att tillämpa på något sätt, vad skulle det vara värt då? Om vi träffas här varje söndag och lär oss en massa saker utan till, men vi, när vi kommer ut härifrån, då är det bara någonting som är här uppe. Det är inte värt mycket, va? Vad står det? Vad betyder det? Och vad kan vi göra med det? Hur kan vi tillämpa det? Vi har läst texten, så vi har redan klarat första punkten, eller hur? Det här går fort, nu har jag bara 2 kvar. Så nu har vi nästa. Vad betyder det? Det tar lite längre tid. Vi ska försöka förstå vad som händer här. Och vi börjar i början på texten. Därför tänkte jag att den skulle ligga där uppe hela tiden. Så du ska se vad det står. Då börjar så här. Jabes var mer ansedd än sina bröder i släkten. Här används ett ord som betyder att han hade mer tyngd. Har du träffat en person som har mer tyngd någon gång? Då menar jag inte rondörsmässigt eller så, utan att man har en tyngd i sig, va? Det är en person med auktoritet, med kraft, någon som folk ser upp till. Samma ord används till och med när Mose ger och säger Guds bud, att vi ska hedra vår far och vår mor. Då säger Mose egentligen, din far och din mor ska ha tyngd. Alltså du ska lyssna på dem. Det är viktigt vad de tycker och vad de står för. Och det används också när det talas om att Guds härlighet visar sig. Det blir en förtätad atmosfär. Det blir något tungt. Människor sjunker ner på knä inför den stora guden. Det blir någonting stort. Så det är någonting med Jabes. Han var mer ansedd än sina bröder. Och frågar du mig så tror jag att det beror på att han fick vara med om just det som han sen bad om. Det enda sättet, mina vänner, vi längtar efter att växa i vår tro, att kunna bli till större välsignelse för andra människor. Det kan vi bara bli genom att själva uppleva vad Gud kan göra. För då får vi en annan tyngd och kan då också hjälpa andra människor. Är ni med på vad jag säger här? Erfarenheten av sanningens ord är avgörande om vi ska få en tyngd gentemot andra människor, kunna förmedla och hjälpa det. En människa som har blivit välsignad som Jabes utstrålar någonting. Och det är det positiva. Men så står det, hans mor gav honom namnet Jabes, för jag har fött honom med smärta. Den naturliga tolkningen som vi alltid ska sträva efter är att Jabes mor hade en svår förlossning när han föddes. Det kan också vara så att han var väldigt besvärlig att uppfostra. Båda de här varianterna är möjliga. Men hon hade på något sätt varit en börda för honom. Och det var så besvärligt att hon till och med sa, han ska heta Jabes. För det här vill jag inte vara med om igen. Ungefär så. Det finns en annan person i Gamla testamentet som också har fått namnet efter en svår förlossning. Vet ni vem det är? Får höra förslag? En av Jakobs söner, gissa. Jakob förlorade en av sina fruar Rakel när Benjamin dog. Men Benjamin fick namnet Benoni av sin mor. Därför att hon sa att han var hennes smärtas son. Så det var besvärligt. De hade inte den sjukvård som vi har idag. Och ibland gick de till och med åt i samband med förlossning. Men det kan vi lämna det här. Hur som helst. Jabes liv började den här bemärkelsen inte särskilt bra. Han hade fått ett namn som påminde honom om hans förflutna. Och det förföljde honom hela tiden, eller hur? Men det ser ut som att hans liv vände när han blev vuxen på något sätt. För att här hände någonting. Jabes ropade till Israels Gud, står det. Någonting sker här. Här är en person som är märkt av sitt förflutna och som till och med bär namnet av att han har orsakat smärta för sin egen familj. Men så händer någonting. Någonting driver honom att ropa till Israels Gud. Och det är ju den Gud vi tror på, eller hur? Vi tror på Israels Gud. Jesus tillhör Israels folk. Fadern är gamla testamentets Gud, Israels Gud och nya testamentets Gud. Han vände sig till vår Gud och fader och ropade och sa någonting. Det här är jätteintressant. Vi vet inget egentligen om vad det här handlar om. Vi vet bara vid ett givet tillfälle så är denna belastade person på något sätt i trångmål. Jag behöver hjälp. Jag vet att det finns en Gud, Israels Gud, som man kan ropa till och få hjälp. Och då gjorde han det. Jabes ville på något sätt se en förändring. Han ville komma bort från det namn han hade, den smärta han hade orsakat, och på något sätt bryta det. För ni vet hur det är, saker och ting kan gå i arv. Hans mor, jag vet inte om hon var bitter, men det kanske var så. Men jag bekände kanske, jag vill inte vara bitter över det som hände förr. Jag vill ha en framtid. Vi sjöng om det här, om blodet som ger oss mod att gå mot framtiden. Den röda tråden. Något slags behov uttrycker Jabes. Och då säger han: o, att du ville välsigna mig, utvidga mitt område, låta din hand vara med mig. O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta. Där kom smärtan tillbaka, men vi väntar med det. Han börjar med att säga: o, att du ville välsigna mig. När jag tittade i ordböckerna så såg jag, här står ordet välsigna 2 gånger egentligen. Och jag säger till Gud: jag vill att du välsignar mig. Jag vill att du verkligen välsignar mig. Och som vi vet så blev det så. Det var så här de här vännerna uttryckte någonting viktigt. Man upprepade sig. Jesus sa: amen, amen. Och jag sa: jag vill att du välsignar mig. Att välsigna handlar om att böja knä. När vi prisar och välsignar Gud böjer vi knä inför honom. Och när Gud ska välsigna oss så böjer han sig faktiskt ner. Det är det som ordet egentligen betyder. Gud ska välsigna oss välsignade. Och så säger han att du vill välsigna mig och utvidga mitt område. Och nu är vi inne lite spekulativt. Vad var det som skulle utvidgas? Det kan ha att göra med när de skulle inta landet. För då hade Gud sagt: det här landet är ert, ni ska inta det. Det kan vara någon annan begränsning i Jabes liv som behövde utvidgas. Nu spekulerar jag fritt. Han kanske inte hade tillräckligt mycket åkermark för att försörja sin familj. Jag vill att gränserna utvidgas, att de flyttas. Att jag får det jag behöver så att jag kan odla det jag behöver. Eller vad det nu kan vara för någonting. Någon gräns stod Jabes vid. Och det är väldigt mänskligt, eller hur? Vi känner av våra begränsningar hela tiden. Men jag säger till Gud här: om du välsignar mig verkligen, då kan mitt område, vad det än betyder, bli större. Okej? Okay? Och låta din hand vara med mig. Och det här är ett klassiskt bibelexempel att tala om Guds kraft och hans makt. När Guds hand är med, då gör Gud någonting. Låt din hand vara med mig. Utvidga mitt område och välsigna mig välsignande. och att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta. Här kommer en koppling till Jabes förfluten. Istället för smärtan som hans mor till och med hade stoppat i hans namn, så är det som att Jabes säger: utvidga mitt område, välsigna mig nu så att jag kommer bort från det i mitt förflutna som kanske håller mig tillbaka. Men jag vill vara med om att gränserna sprängs. Den smärta som min mor upplevde, den var riktig, men jag som till och med burit namnen av den, jag vill inte sitta fast i det. Jag vill att området utvidgas. Jag vill gå vidare, jag vill lämna det bakom mig. Jag vill att du välsignar mig. Mitt eget namn är en belastning för mig. Vad ska jag göra? Ta bort smärtan och olyckan från mig och låt mig gå vidare, Herre, Israels Gud. Det är vad Jabes säger. Och Gud lät det bli som han bad. Är det inte fantastiskt? När Gud har skapat alla djuren, då finns det en härlig sång som är: när Adam gav namn åt alla djuren i jordens barndom. Då står det att Gud för fram djuren till Adam och så fick han ge dem namn. Det var inte Carl von Linné som började att namnge klassificera djur. Det var Adam. Han var den första botanisten och biologen och allt vad det kan vara. Fantastiskt. Det är ett av våra uppdrag. När Gud för fram djuren, står det. Det är samma ord som används här. Gud förde fram det som Jabes bad om. Väldigt naturligt, precis som att du ser åsnan och giraffen och flodhästen gå förbi Adam där. Så precis som att det alltid hade funnits där. Gud för fram, och det är precis det som Gud gör med Jabes här. Det han bad om lät Gud hända. Han välsignade honom, han utvidgade hans område och han lät sin hand vara med honom och han lät honom slippa olycka och smärta. Detta är vad det här betyder. Om du frågar mig. Men vad kan vi göra av det här då? Ska vi bara ha det som en fantastisk berättelse som vi kan glädjas över? Och det är så. Guds ord kan vi glädjas åt, även om det kanske inte betyder någonting just nu för oss. Men jag tror att det här betyder väldigt mycket för oss. Och det kommer jag in på nu. Och jag har sagt allt redan. Men jag vill slå in några spikar. Det fanns en predikant som heter Werner Lindberg i Nyköping som sa det. Slår man hårt på en spik, då sitter den sen. Jag har några spikar sen vill slå på så att de sitter i era medvetanden sen. Det första har redan sagt. Det är det här: Gud är inte begränsad av vår historia. Det förflutna är inte en begränsning för honom. Det ser ni här, va? Jabes föddes genom smärta. Hans namn var märkt av det. Det kan vara så att människor när de ser mig, så tänker de så här: oh, där kommer den där olyckan Robert Granat. Låt oss hålla honom långt borta från oss. Honom vill inte ha med att göra. De kanske sa som Jabes också. Eller om Kaleb: där kommer den där hunden. Nej. Gud är inte begränsad av vårt förflutna. Han spränger gränserna för det förflutna. Och generationsförbannelser, oavsett hur de överförs från mor till son, för det här var en slags son. Det står att när vi älskar Herren, då ger han nåd med 1000 släktled. Vi kan komma bort från sånt som sitter i det förflutna och som jagar oss, vad det än är för någonting. För Gud är inte begränsad av vår historia. Eller hur? Det har vi sett. Det andra är också att Gud är inte begränsad av våra begränsningar. För det har vi. Vi är inte inblandade i någon territoriell erövring. Pris för Gud. Vi håller inte på med sådana krig. Vi är inblandade i ett annat typ av krig, där det handlar om att vinna människor istället och hjälpa människor. Men det finns ibland andra saker som behöver erövras. Det är ju så med det kristna livet att om det inte växer så krymper det. Om inte Guds rike i våra liv omkring oss utvidgas och vi står stilla, då är det fara och färde. För det är så här: vi är alla barn till Gud. Och vi är inte fullvuxna förrän den dagen Jesus kommer tillbaka. Och ni vet det här med ett barn. Om barnet inte växer och lär sig nya saker, inte äter ordentligt, inte utvecklas, då går man till doktorn. Då blir man orolig. Det är så med oss också. Om inte Guds inflytande i våra liv och det han vill ständigt växer, då är det någonting som är fel. Så där, men Gud är inte begränsad av att vi är begränsade. Han vill utvidga sitt rike i våra liv. På alla de områden som du kan tänka dig. Vad kan det vara för någonting? Du kanske behöver lära dig att be. Ett utvidgat böneliv. Kanske är så att det är någon i din familj som behöver möta Gud och bli frälst. Du har någon nära dig som är en begränsning. Din familj kan inte tjäna Jesus som du vill därför att du har en som inte är med på vägen. Då säger Gud, jag vill utvidga ditt område. Du har bekymmer med den här boken. Hur ska jag få in dig i mitt huvud? Hur ska jag förstå? Jag vill hjälpa dig. Jag vill ge dig den heliga ande, säger Gud. Jag vill utvidga ditt område. Jag är rädd för att stå för min tro i vardagen. Jag vet inte vad jag ska säga. Hur ska jag kunna vittna? Hur ska jag kunna tjäna Gud i församlingen? Du kanske känner, jag skulle vilja profetera och vara en profet som hjälper människor. Men jag vågar inte. Hur ska jag kunna göra det? Gud kan utvidga ditt område. Han är inte begränsad. Allt det Jesus gjorde, förutom att dö på korset, ska du och jag kunna vara med om att ge till människor. Därför att Gud är inte begränsad i våra begränsningar. Det fanns dock en sak Jesus inte kunde göra. Det är att han kunde aldrig vara på två ställen samtidigt. Och det försöker vi hela tiden vara i vårt samhälle. Tidsoptimister som vi är. Men det kunde inte han. Han var begränsad. Men Gud är inte begränsad. Om inte du kan vara på ett ställe så kan du be och du kan Gud sända någon annan. För han är inte begränsad av våra begränsningar. Gud vill efter sin vilja och plan spränga och låta oss utvidga oss till att göra sånt vi tidigare inte har kunnat göra. Församlingen här, Gud vill spränga gränserna för verksamheten här och utvidga den. Och det menar inte jag att han ska lägga på er mer bördor, att det blir mer att göra, det kanske det blir, men det är inte det det handlar om i första hand. Det handlar om en öppen dörr till någon eller några som ska få möta Gud. Att få bli till större välsignelse för området här omkring. Det är det Gud vill göra. Han vill utvidga området som ligger framför oss. Han har inte tänkt att det ska vara begränsat. Allt som tillhör Guds rike, det växer. Det tillhör växtriket. För att komma tillbaka till Edens lustgård. Och Guds välsignelse, ska vi komma ihåg, är inte heller begränsad. När jag ber här, välsigna mig välsignande, säger egentligen Jabes. Vi ska komma ihåg det. När Jesus ger liv så ger han det i överflöd. Det är inte meningen att det ska bara räcka för dig. Det ska bli så att det blir över. Om jag hade sagt till dig så här att jag mötte en man i morse som kom cyklandes. Då hade du trott att jag hade fått något fel på min grammatik eller någonting sånt. Men då menar jag verkligen att han cyklade verkligen och han gjorde ingenting annat än just cyklade. Det är det man menar med de här dubbla verben i hebreiska. Du ska tänka så när Gud vill välsigna dig. Han gör inget annat än välsigna dig. Och medan han välsignar dig allmänt så välsignar han ännu mer. Du lever i en välsignelse som Gud och så vill han släppa in sådana där extra tillfällen där vi välsignar dig extra mycket. Du är välsignad, du kommer att bli välsignad och du ska bli välsignad. Gud vill välsigna dig. Välsignande, så ska du tänka om dig. Så är det. Och Guds händer är inte heller begränsade. Vi såg här. Du ska låta din hand vara med mig. Och allt det här händer. När Bibeln talar om Guds hand, och vi behöver uppleva det också, det är att Gud gör det som är omöjligt. Låt mig bara citera ett bibelställe i Nya Testamentet väldigt, väldigt snabbt. Apostlagärningarna kapitel 11. När evangeliet var nytt och det skulle spridas överallt i Medelhavsområdet, så var det helt plötsligt, för från början så vände man sig bara till dem som var judar, för det var så man tänkte. Man trodde bara att frälsningen var till för judarna. Men så helt plötsligt så händer någonting mycket, mycket märkligt. Apostlagärningarna 11, det står i vers 19-21 på det här sättet. De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanos kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade ordet endast för judar. Så var det på den tiden. Det var judarna som kunde bli frälsta. Hedningarna, de hade man inte någon som helst hopp för. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Den här förändringen i församlingens historia är större än vi kan föreställa oss. Därför judar och hedningar var extremt separerade på den tiden. Judarna var inte intresserade av att vinna hedningarna, och hedningarna hade ingen som helst till övers för Israels religion. De fick hålla sig på sin kant. På hedningarnas sida så trodde man på massor med gudar, och man höll på med allt möjligt som inte kan nämnas i ljuset. Och judarna var lite mer konservativa. Det här var två grupper som inte kunde mötas. Och att komma då och prata om att det finns en judisk snickare som har blivit korsfäst och förnedrad i Jerusalem för några år sedan, och tror man på att han har uppstått från de döda, då kommer man att bli frälst. Men man måste sluta med alla de andra gudarna man håller på med. Jag ska tala om för er att det var det mest absurda som kunde hända, att någon skulle påstå sån sak. Och det är likadant i vår tid. Evangeliet är en stötesten för den som inte vill tro. Det är en dårskap. Vi tror på någonting som egentligen inte går att tro på. Det är omöjligt. Är det kört då? Nej, Herrens hand var med dem. Så att gränserna för Guds rike utvidgades ändå. Förvänta dig inte att människor ska komma till tro på grund av att du kan vittna på ett bra sätt eller förklara evangeliet. Det har ingenting med saken att göra. Det har att göra med att Herrens hand verkar. Och den helige ande får människor att förstå och tro på det som inte går att tro på egentligen. Herrens hand. Så ska vi tänka. Det är Gud som måste göra någonting. Sen är vi med i detta, absolut. Jabes var med i det här. Det var hans område som skulle utvidgas, och det var Guds hand som skulle vara med honom. Men det är handen som avgör alltihopa. Det är Gud som välsignar välsignande. Och Jabes, vad hade han? Ingenting, men han kunde be. Och det är min lilla avslutning här. Bönen är den kanal genom vilket Gud har utlovat allt det här. Den som beder, han får. Tänk så enkelt. Du får tro det precis som det står. Och Jesus säger det, eller Jakob säger, ni har inte därför att ni inte ber. Men Jesus säger, be så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. För den som ber, han får. Den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Allt det här som jag ber med om, det kan vi vara med om. Men det börjar med att någon ropar till Israels Gud och förklarar hur situationen är. Herre, hur ska jag göra? Vad ska hända med församlingen? Vad ska hända med min familj? Vad ska hända med mig? Men jag besropade till Israels Gud. Och Gud lät det bli som han bad. Det här har ni erfarenhet av allihopa. Men det är det här som vi behöver vara med om. Vill vi se utvidgade områden, så får vi börja med att utvidga våra böner. Och den som böjer knä och välsignar Herrens namn, den ska Gud böja sig ner och välsigna. Och den som utgjuter sitt hjärta och säger, låt mig slippa olycka och ondska. Du får utvidga mitt område. Gör med mig vad du vill. Välsigna mig, utvidga mitt område. Låt din hand vara med mig. Då ska Gud låta det ske. Varför inte börja idag, min vän? Det här är en ypperlig dag. Den är lika bra som alla andra dagar. Och börja en resa där Gud ska utvidga ditt område. Jag vet inte vad du sitter och tänker på. Du kanske inte vet riktigt åt vilket håll du ska vända dig. Eller vad det är som ska utvidgas. Men vänd dig till Herren. Gör så. Be den här bönen som jag besbad. Inte formalistiskt eller bara upprepa. Men om du tar hjärtat med dig. Och så ber du den ikväll när du lägger dig. Och så har du den med dig några veckor framöver. Och ber att Gud ska välsigna dig. Inte lite grann bara, utan jättemycket. Att han ska spränga gränserna för dina begränsningar just nu. När det gäller allt som har med ditt andliga liv att göra. Att han ska bevara dig från olycka och smärta. Och låta sin hand vara med dig. Och vad var det mer? Att utvidga ditt område. Gör det. Och tänk så fantastiskt att vi har en Gud som hör bön. Vi har ibland inte därför att vi inte ber. Men när vi ber, då får vi. Och Gud lät det bli som han bad. Jag tror att Gud vill föra fram stora välsignelser över er alla som sitter här. Han vill utvidga ert område, både er familjer och i församlingen och er tjänst och allting. Men det börjar med en bön. Det börjar med en bön. Ta med dig Jabes bön. Fader i himlen, i Jesu namn, tack att du är en bönhörande Gud. Och jag tackar dig, Herre, för den välsignelse som du lät komma över Jabes. En person som ingen av oss har träffat. Men det står om honom i den här boken. Och vi vill gå samma väg som han. Vi ber dig, Herre, välsigna oss verkligen. Utvidga vårt område, vad det än är. Låt det växa, låt det få gå från härlighet till härlighet. Och låt din hand vara med oss, Herre. För du kan göra allt vad du vill. Och här nere råder dina väldiga armar. Och jag ber dig, Herre. Särskilt med tanke på den smärta som kan finnas i vår gemenskap, i våra egna liv. Som vi är märkta av. Och vi kanske bär ett namn, Herre, som människor ryggar tillbaka inför. Men då vill jag bedja. Låt oss slippa, Herre, olyckan och smärtan. Gör oss fri från vår historia, Herre. Sätt oss fria att gå. Frimodigt att tjäna dig. Och inte vara, Herre, begränsade av det förflutna. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.